En podcast från Aftonbladet.
Simon, nyvaken? Ja, för fan. Jag är väldigt nyvaken. Kan väl vara en ingång så god som någon innan vi går in på fotboll. En sån här natt, man vet att klockan ringer väldigt tidigt. Och det gör saker med en sömn. Och jag ska inte berätta något som bara är kul för så amatör, jungian och freudian. Men här är drömmen. Jag var på fest. Det var blöt fest. Slutade med att jag hamnade i ett oerhört stort bråk med vad jag tror är Staffan Heimersson och Jan Gio. Det är på något som heter Björkö. Var ligger Björkö någonstans?
Jag kan inte öarna. Det gör jag inte. Men det ligger väl liksom Roslagen, kanske?
Ja, ingen aning. Ingen aning. Grejen är att jag har ett par saker att göra också. Morgonen efter ska jag gå upp klockan 05.00 för att vara med i tv och dela ut ett pris, ett fotbollspris. Det är viktiga saker. Tidningen kräver det här och det är oerhört viktigt att jag är i form. Men jag har bråkat med Jan-Gio Heimersson. Jag förstår att det är dags att åka hem. Klockan är 2:30 och jag har några problem. Det första är att jag är ju ganska dragen. Det andra är att jag har bråkat med Jan-Gio. Det tredje är att jag får ingen taxi. Det fjärde är att jag ska vara med i tv om 2 timmar. Och det femte är... Jag minns inte vem priset ska gå till.
Ja, men det är ju så bra. Där. Det är en möjlighet. Då kan du bara ge det till liksom Micke Nilsson från Ovansholm. Känner att nu är det hans tur.
Ovesholm, om jag får be.
Jag är inte så bra på skånska diftonger heller. Okej, okay, och innan det där fick sin upplösning så vaknade du, eller?
Nej, jag låg bara med maxpuls och hade sen svårt att somna om. Men passningen över är väl, för både du och jag har gjort VM, nu är det din tur att göra de här VM:en som är 3 timmars sömn upp till flygplatsen, får inte missa flyget. Hur löser du sömnen på VM?
Nu är det din tur att göra. Vad då menar du att jag
ja,
inte
men det
har gjort
kul
så här
VM
tidigare? Ja, jo tack. Jag skulle nog säga, jag gjorde en överslagsräkning på det efter EM i Tyskland senast kring huruvida jag hade ett legitimt claim och vara den levande svensk med flest mästerskapsmatcher live under bältet. Och det tyckte jag ju mig ha, för jag konstaterade att jag ganska snabbt distanserade dig och några andra tidningsjournalister som kan komma in i diskussionen finns faktiskt inte aktiva längre. Och sen kollade jag med Lasse Granqvist, för den jäveln har ju varit med länge. Men vi jämförde lite grann och konstaterade att nej, jag har susat om honom. Och då tyckte jag mig vara i position att slå fast att det är nog fan jag som har den tveksamma meriten. Men då hörde ju Glenn Strömberg av sig från ingenstans och var göteborgskt indignerad och menade att det vette tusan. Och saker att det vet ju tusen, för Glenn har ju såklart ingen möjlighet att underbygga någonting. Han har bara en känsla av, fan, han var det på jävla många matcher. Ja, jo, det har det ju, absolut. Men dels var det ju VM i Qatar där du susade in till slutspelet någonstans. Mm. Där ju jag låg och tugga 2 matcher om dagen hela turneringen lång. Jag gjorde ju typ, jag kommer inte ihåg nu, men upp mot 60 VM-matcher live under en turnering. Kan det stämma? Var det så många? Det var oerhört många matcher på kort tid. Och dessförinnan har jag ju ända sedan jag började åka på mästerskap legat med den här matchrytmen att jag gör 4 matcher på 5 dagar och sen är det uppehåll dagen före Sverige, men sen kör jag igen och sen när Sverige åker ur, ja då kör jag en match varje spel då. Så jag har samlat ihop en jävla massa. Jag minns nu inte vad jag räknade ihop, men det var ju upp mot 150 mästerskapsmatcher live, och då pratar vi bara herrarnas mästerskap. Får jag köra damer och U21 kan jag addera ytterligare några. Men nu är det då jag som ska göra ett reseintensivt VM, får jag veta. Och alltså, det är märkligt det där, för i vardagen hemma så tycker jag ju att jag är så oerhört mycket mindre resistent mot sömnbrist än jag var när jag var yngre. Liksom, blir det en sån där frostnatt med 3 timmar, då är ju dagen efter förstörd, och det blir liksom någon eftersläpning som kan sätta sig över en hel vecka. Ja, men här är det som att det är tankens kraft som på något sätt övervinner allt. För nu har jag ju haft, ja men sen Sverige åkte ur och vi skildes, då har jag legat på veckor, klockor som har klickat in på 04.30. Det var 04.15 i morse och nu är klockan midnatt och man är hela tiden i rörelse, man jobbar hela tiden. Känns okej, okay. Känns okej. Okay. Mm. Och det gör väl det fram till det att det inte gör det längre. Jag ska inte hålla på liksom köra någon bravado kring att jag har någon idé om att jag är just ganska arbets- och stresstålig, att jag aldrig känner någon oro att braka rätt in i någon vägg. Men det är väl just det som gör att man en dag står där och sen finns det en betydligt tuffare väg tillbaka. Men för att föras på frågan hur jag är med sömnen, ja, jag sover de timmar jag får och sen kör jag på. Det är så avancerad strategin är och under mästerskap så brukar det fan funka.
Ja, nej, det är väl superegenskaper som krävs för att kunna sova på flygplanet när du får luckan och sådär. För att överleva. För över 3 timmar per natt i en månad är tufft.
Jo, och det har inte varit det en hel månad. Nu har det varit extra intensivt och det är det över åttondelarna också. För nu vet jag att ja, det är tidigt upp som fan imorgon, ska till Philadelphia. Sen är det ju för kort transit dagen efter till New York. Men sen är det bort till Seattle och det är Vancouver och det är tillbaka till Boston. Ja, det är mycket. Men du har ju rätt i att jag ser till att alltid ha fönsterplats på flyg. Och där kan jag få lite ryck i sömn. Jag kan få 40 minuter plus 25 minuter så blir det en timme och den är värd någonting. Men det är en jävla åldersgrej, jag börjar få så ont i nacken och ont i liksom skuldrarna för att jag ligger ju då, eller jag lutar mig yxigt och yvigt mot en sån här fönsterruta och det är väl inte ergonomiskt optimalt.
Nej, och du är, det är viktigt för dig med ergonomi, det vet jag, så mycket känner jag dig.
Ja, du vet ju att jag har fått rätt. Att tiden har talat för mig och forskningens nya rön har visat att jag har haft rätt hela tiden. Och den korta varianten är att jag tror mycket på ergonomisk flexibilitet. Jag tror väldigt lite på statiska arbetsställningar. Det är the true words. Ja. Ja, ja. Jag är rörlig i min arbetsställning och det tjänar mig väl.
Du, för att ställa en fråga från kvällstidningsvärlden. Vad hände medan jag sov? Inget speciellt.
Det hände ju, ja, det är ju jävla speciellt nu eftersom att du då ska ju en VM-podd som typ alltid spelas in efter att du just har sovit bort all VM-fotboll som spelats. Så nu fick jag ju en liksom ett Heimerson-bråk från drömvärlden och det är ju någon, det är något bidrag, det är något betalt, men det ska bli intressant att se hur du liksom, ja, fortsätter addera saker till våra samtal när du har väldigt svårt att se världsmästerskapsfotboll.
Jo, men lite men, har jag sett, men jag har inte sett det som var nattens klo, den missade jag.
Och det var ju den matchen jag var på. Efter en lång transfer så kom jag till Florida och Miami i tid. Och det var inga åskstormar som påverkade avsparken. Utan jag kunde med stor tillförsikt se Argentina rulla igång bollen. Och mitt utgångstips var väl någonstans att de gör väl 2-0 på Kap Verde. Messi ju ett och liksom Lautaro ju ett. Och sen är det inte så mycket med det. Men jag borde väl känna mitt Argentina vid det här laget. För det är ju jättetydligt att La Scaloneta, det här redan historiska argentinska landslaget som ju är oförändrat sedan Qatar. Ja, de har ju vissa egenskaper som är väldigt lätta att koppla till någon form av nationalpsyke. För dels har de ju förmågan att gå ut och mer eller mindre explodera. De kommer ju alltid taggade till tänderna och tar så gott som alltid ledningen i sina mästerskapsmatcher. De gör alltid mål i första halvlek, mer eller mindre utdraget. Och det är ju bra. Men sen har de ju också den här väldigt argentinska tendensen att svänga extremt snabbt från, ja, men näst in till arrogans, näst in till hybris, till total neuros och liksom paralyserande självtvivel. Och så var det ju redan i Qatar, även om kanske historien har glömt bort det i någon utsträckning. För de tog ledningen direkt mot Saudi. Och sen lyckas de tappa matchen. De förlorar premiären för att de började darra när det faktiskt stod 1-1 och saker stod på spel. Och sen löste ju sig gruppspelet. Men sen har man ju en åttondel mot Australien som jag var på och borde minnas i större detalj. Men det jag kommer ihåg är att de tar en ledning som känns ganska klar. Och så gissar jag att Australien reducerar. För mitt minne av den matchen är att det är total panik när den väl ska stängas igen. De var definitivt på väg att ställa till det för sig själva. Och så då kvarten mot Holland. De ledde med 2-0. Och så är det plötsligt 2-2 och straffar. Och sen då finalen mot Frankrike. De leder mot 2-0. Och så är det plötsligt 2-2 och straffar. Det är en egenskap i laget som är tredubbel på något sätt. För de är jättebra på att ta tag i matcher. De är jättedåliga på att stänga igen matcher. Men sen har de en oerhört imponerande egenskap att i stort sett ändå alltid reda ut det till sist. Hur skakigt, hur panikslaget, hur liksom existentiellt den har varit vid slutet. Och jag tror alltså, ska man gå vidare i varför det blir så här, det är någonstans en konsekvens av att det betyder så mycket för dem. Det är en sån känslolavin varje gång La Selección spelar fotboll. Och det går upp och det går ner. Och de är störst i världen och de ska ner liksom i Marianegraven. De är så jävla volatila. Och det gör ju dem, ja, men på ett sätt älskvärda och alltid liksom tacksamma att titta på. Men ja, det borde vara ohållbart både för nationalpsyket och för deras mästerskapsambitioner. Senast lyckades de släpa det där hela vägen till VM-guldet. Den här gången, ja, jag vet det fan.
Nej, men det är ju roligt. Jag läste din text att du tar upp den här som man är. Man varje gång man rör den så man orolig att har vi sagt det här för ofta? Fast det har man inte, det där om siffran om psykoanalytikerna. Att det liksom är, de har varit 2 eller 3 gånger så många psykoanalytiker per capita, per person som de som har näst mest, som jag tror är finländarna.
Okej, 2 visste jag inte. Det var värt något för mig.
Ja, senast så. Alltså, att Argentina ligger typ på 200 per 100 000 eller vad det är, och finnarna på 50. Och då är det världens lyckligaste land, fast det släpar väl efter lite.
Alltså Finland känns ju som världens minst psykoanalyskompatibla folk. Förvånar mig jättemycket att de har smugit sig upp så högt på en sån lista. Men i och för sig Argentina, då, de har ju också sitt jävla cowboy-bravado. Jag tror att många som liksom blickar mot Pampas eller mot El Potrero, alltså den jordiga fotbollsplanen i slummen, de tänker inte heller psykoanalys. Men ja, där man minst anar är behovet kanske som störst.
Ja, det är väl lite så. Jag vet att det har också skrivits och konstaterats att när det liksom handlar om så här politik och så, att argentinerna, de står inte ut med liksom normala ledare, i det fallet då politiska ledare, men jag tror att det är relevant för fotbollen också. Du kan inte ha en ledare som är en vanlig, trygg person, utan du behöver excentriker, om det sen är med Milei eller Maradona. Och det är det som gör så kittlande med Messi som ledare, som är ju, ja, inte diagnostiserats, men autistisk till sin framtoning. Han är inte heller normal, men han är lugn på något sätt. Men det Argentina vi ser i natt då, eller inte såg, det är väl just, som du är inne på, ett offer för, det ska svängas för att saker måste laddas med värde och betydelse. Sen jag vet inte, hur var själva spelet? Var det liksom en 2-2-3-2 match?
Ja, det vill jag väl ändå hävda, utifrån just någon form av momentum-kronologi som innebär att, ja, men Argentina tar ju matchen och Kap Verde är jävligt defensiva, jävligt tillbakatryckta, men skickliga i det. Okej, känner man, här kommer det krävas någonting extra för att dyrka upp låset. Och de Argentina har någon extraordinär liten låsöppnare. Ja, men se på fan, du har sett målet eller?
Jag har sett målen, absolut.
Ja, det är ju en otrolig passning av Licha Martinez, men att göra det Messi gör, få det att se så självklart och liksom ouppseendeväckande ut, det är ju såklart hans geni i summering. Och jag gjorde den parallellen i matchkrönik. Jag tycker fan den är rätt bra, att det är ett mål som är en korsning av det måste-mål han gjorde i sista gruppspelsmatchen mot Nigeria 2018 och så det här gamla överskattade Dennis Bergkamp-målet från 98. Och jag vet att folk blir förbannade när jag slår fast det som är sanningen, att det är överskattat. Men det är ganska grant för det. Och det här var liksom de två sammanslagna. Så fan vad fint, Messi ändå. I det läget har Argentina gjort 7 mål medan Leo Messi har varit på planen under detta VM. Leo Messi har gjort alla de 7. Och det var ju när jag satt, och du vet ju det här, att när vi bevakar och skriver om matcher nu för tiden, när allt ska gå så fort, ja men då skriver man ju i realtid och man jobbar ofta med lite parallella tankespår utifrån vad som kan tänkas bli den stora berättelsen om matchen. Och här var det ju egentligen, ja, men 2 vägar som kändes troliga. Dels då att ja, nej, men vi får väl köra Messi igen då. Det finns inte så mycket att göra. Och då är det att börja kontextualisera. Liksom 7 mål på 4 matcher. Alla Argentinas mål när han är på planen. Har vi någonsin haft en så dominant spelare i ett bra, i en mästarkandidat förut? Och då blir det just det att, nej men går det att jämföra, nej, Garincha 62, vad vet jag om det? Inte skit mycket. Maradona 86, vad vet jag om det? Alldeles för mycket. Dit vill jag inte gå, för det blir så missuppfattat. Jag tror väl kanske att den enda jämförelsen som skulle hålla hela vägen, det är väl med Messi själv tillbaks till Qatar, då han ju också var liksom, ja, Argentina gjorde ju inte mål utan att han antingen satte den i nät eller passade fram till den. Men det var väl liksom det första tankespåret, för man tänkte att nej, men nu blir det väl en Messi-match. Nu har han gjort det här målet och sen så springer någon av de andra anfallarna in ett 2-0-mål i 69 efter att han passar fram dem och så blir det ganska odramatiskt. Men sen sker det absolut en svängning efter paus och den har mycket med det kapverdianska kuraget att göra. Men det är definitivt också en koppling till att Argentina går ner i varv. Och huruvida det är arrogans eller om det är, ja, 4 år till i benen på Scaloneta-spelarna eller om det är någon form av vad fan, blir det något så löser ju Leo det ändå situation. Ja, det vet jag inte. Men redan innan Kap Verde kvitterar så hinner jag tänka tanken att fan, det här Messi-beroendet, ska man problematisera det för att det finns så lite i det övriga spelet som är någonting? Är det ändå liksom, ifall det bara blir 1 eller 2-0 och lite stappligt, blir det som blir ingången? Att man, när blir geniet en ursäkt för de andra? Ja, den tanken hinner man knappt tänka färdigt innan Kap Verde har kvitterat. Och sen är det en situation, kanske bara 3-4 minuter efter Kap Verdes kvittering, som kändes oerhört betydelsefull för resten av matchen. För då väggar sig Messi igenom och kommer fri. Och liksom Messi friläge, det är ju ingen diskussion. Men han behöver avsluta med högern. Exakt, han avslutar med högern. Vosinha kommer ut, tar den i bringan. Och där är det, tycker jag i alla fall, som att hela den psykologiska dynamiken skiftar. För plötsligt kommer Vosinha in i historien. Och han bara växer och växer, bildligt och bokstavligt. Och ja, tydligen kunde Messi missa. Vad händer med Argentina om mästaren missar? Ja, han får ett läge på frispark. Vosinha räddar. Han får ett till, muren. Han får ett tredje, Vosinha räddar. Och nu börjar det ju vara 75, 80, 85 på klockan. Och nu är det psykoanalys. Nu är de ju panikslagna igen. Och de blir nästan paralyserade. De blir alldeles för passiva. Och det är en match som verkligen kränger. Den är öppen. Ja, Argentina kan ju mål. Kap Verde kan ju mål. Kap Verde har liksom flera fasta situationer och inläggslägen i matchminut 93, 95, 97. Och då finns det ju ingen felmarginal. Liksom snubblar och mer och så är det över. Då är det tidernas, världshistoriens, VM, kronologins största överraskning någonsin. Och Alltså får jag välja så är det klart jag väljer det. Jag vill också se Leo Messi spela fotboll mer. Jag tycker varje match man får är ju en jävla gåva. Men det är viktigare för fotbollssporten, fotbollsfenomenet, fotbollskulturen att Kap Verde kan vinna än att Leo Messi kan göra det igen. Mm. Så visst sitter man och hoppas. Det gör jag ju. Det gör jag ju i slutet av ordinarie tid. Det gör jag i förlängningen när Argentina först vinner igen och sen kastar bort det igen. Och visst, man kan säga att det är väl inte att kasta bort det när de hänger upp den i bortre krysset på det där sättet. Det är ju ett helt otroligt mål som han gör. Han heter López Cabralia. Mm. Och alla de där kapverdierna har ju sina stories. Jag kollade på hans, han har ju hankat sig fram genom de lägre regionerna av europeisk proffsfotboll, semiprofessionell fotboll, amatörfotboll, tyska femte divisionen, få en chans, måste ta den, sitter själv i någon lägenhet, han använder sopsäckar som gardiner för det enda han liksom kan få ihop och ha råd med. Och nu vrider han upp den i bortre krysset på Dibu Martinez och tar Kap Verde igen till en decimeter ifrån fotbollens största sensation någonsin. Och man vill ju. Man vill ju fan. Och de har inte jättestora chanser, men, nej, men lite distans och lite inlägg. Och argentinarna är ju panikslagna, för de vet så mycket om vad det betyder. De vet ju att allt hänger på detta. Inte bara Leo Messi, alltså nationalklenodens karriär, utan självbilden, identiteten. Alltså det är så höga insatser för dem. Och de är så medvetna om det. Och de klarar inte av det. Och så gör de det ändå. Ja, Messi hörna. Romero är där men inte där, vilket är jävligt typiskt för honom, säger vi Tottenham-supportrar. Och så är det en kapverdiansk hand i eget mål. Och tänkte sig att, och det var matchen, men det var inte, de höll på att ställa till det för sig igen, och känslan är verkligen, gör Kap Verde 3-3, vilket de är nära flera gånger, då kommer de vinna på straffar, hur bra Dibu Martinez än är på straffar så kommer de att vinna, men det hinns inte, det tar slut och liksom gråtfest på läktarna, Kap Verdierna för att de är så jävla stolta. Mm. Samtidigt som de är besvikna, argentinarna för att de har gått igenom en skärseld och liksom, ja men det är verkligen så här, de har blivit skenavrättade, det är ju känslan, de tror att nu får de skottet i tinningen och så är ingenting i pistolen och så ligger de där efteråt som man ser i filmen, ligger och ska kippa efter hyperventilerar och inser att ja fan, på något sätt överlevde vi den här gången också, men ja, mer än jag trodde att jag skulle få när jag satte mig på 06.00-kärran mot Miami.
Då är det ju, och det var ju därför som jag valde bort matcherna. Alltså, ska jag offra natten och dagen efter för 4-0 till Argentina? Eller 3-0 till Argentina mot Kap Verde? Nej, det låter som en konstig prioritering. Men det finns ju några... Såg du Messis tv-intervju, flashintervju efter matchen?
Jag såg inte den, men jag såg lite citat från den där det mest verkade vara att han påstod sig ha vetat precis hur tufft det skulle bli på förhand.
Ja, det festliga är också att han säger att ja, men vi vet ju också om att alla argentinare som är här och de som är hemma, när det är VM så tittar de ju på det. Men, ja, det är korrekt, Leo. Det är alldeles korrekt att de där hemma i Argentina, de följer ditt lag. Det tyckte jag var gulligt. Och sen med Sidney Cabral, två saker. Dels, ser du reaktionerna hos lagkompisarna när han börjar rinna där borta?
Inte så att jag noterar det, den här vanliga, och jag tror inte det är sant, tänderna på huvudet. Eller är det tvärtom? Det där gör han varje träning.
Nej, de två närmaste är just chockskadade. Fullkomligt chockskadade. Mm. Händerna på huvudet. Och det sitter liksom i sekunder. De bara står där medan världen exploderar. Jättefint. Värt att repriskolla. Det tredje, Sidney Cabral. Vad gjorde han för 5 år sedan då?
Ja, men han var väl i någon tysk 6:e division och knega samtidigt som slaktare eller något. Det gjorde de ju typ allihop.
Ja, han var ju också inte bra nog för att ta plats i Helsingborgs IFs A-lag.
Jaha.
Han var där och spelade i U19.
Är det sant? Sådana kopplingar älskar jag. Den var ny för mig. Nu är du rättfärdigat i närvaro trots att du sov dig genom natten.
Ja,
vad vet du mer om den sessionen då?
Nej, det var nog just det där. Att han var inte bra nog. och skickades väck sen, tror jag, att han hamnade i Tyskland, Holland. Något sånt där. Och då var det väl igen. Ja, Rot-Weiss Erfurt släppte de honom till 2022.
Kanonklubb Rot-Weiss Erfurt, ska jag säga det. Var medan vi kommer in på sådana liksom lite undanskymda svenskkopplingar till pågående världsmästerskap som jag känner så starkt för, så glömde jag bort att ta upp det här om dagen när Bosnien åkte ut. Och ja, men alla våra svenska killar därmed var utslagna. Men ja, när vi gjorde vår sammanställning, vi hade väl 11 eller till och med 12 svenska VM-spelare som inte representerade Sverige. Men du vet att det finns en till som vi inte har nämnt och som har gått jävligt mycket under radarn i egentligen all rapportering som jag har sett.
Kvar i VM eller inte kvar i VM?
Inte kvar längre, men har spelat liksom, har gjort minuter under VM. Ja, men ganska många minuter till och med.
Nej, svårt.
Ja, nej, vet man inte så vet man inte. Men det finns en kille i Katars landslag numera som heter Yusuf Abdurizag. Och jag begär inte att man ska ha svinbra koll på honom. Han spelar väl för Al-Wakra, tror jag. Och det är väl inte ett gäng man följer till vardags. Men hela grejen med honom då är att han växte upp i Sverige. Han bodde i Vivalla, Örebro, fram till det att han var 13. Och sen har jag inte satt mig in i det här tillräckligt väl för att förstå exakt hur det gick till. Men som 13-åring så fick han alltså ett erbjudande om att komma till den här Aspire-akademin som vi ägnar så mycket uppmärksamhet åt i samband med Qatar-VM. Alltså deras försök att skapa en talangproduktion, en äggklackningsfabrik för just att bygga katariska talanger. Men ja, precis hur det gick till, det vet jag verkligen inte, för det är inte så att han var katarier, utan han är ju somalier, etnisk somalier, föddes i Mogadishu innan han kom till Vivalla Örebro, men ja, kom tillräckligt tidigt till Aspire Academy för att förvärva katariskt medborgarskap och på så sätt bli VM-spelare i förlängningen. Men familjen kvar i Örebro, så vet jag vet, definitivt en spelare som jag räknar in i svensk kvoten och, tror jag, också en spelare som väl, ja, jag ska inte säga tyvärr, det är ingen värdering i det, men det var ju mycket om att Natahali fick komma in och
första,
spela.
Exakt, var han först?
Exakt.
Men han spelade även 22, ja.
Abdo, alltså vår kamrat från...
Nej, det gjorde han ju kanske inte.
Nej, han var inte med i VM. Han gjorde landskamper då, men han var inte med i VM. Men i den här turneringen spelade han, så vitt jag vet, innan Tahali gjorde. Om jag inte liksom begår något misstag här i sammanhanget, men det tror jag inte.
Nej, det gjorde de ju. De Katar gick in i turneringen före, absolut.
Sen var väl
också det spräcker myter.
Det var väl något märkligt också där, för att det fanns någonstans en vilja att göra Tahali till den första somalien. Men det är ju, är inte han liksom Akram Afif, alltså Katars, en av Katars storstjärnor, han är väl somalier. Ja. Sen var det någonting så här, hans föräldrar växte upp i Yemen eller vad fan det var. Han är ju ändå etnisk somalier. Det måste väl vara samma parametrar för honom som för Tahali liksom. Så vad fan, Tahali, han kommer ha en fin karriär och han kommer skriva historia, han kommer ju oerhört mycket för den somaliska diasporan ändå, men första somalier att spela VM, det var han ju inte.
Intressant. Här, som sagt, myter sprängs. Det är fan, det är sånt man får när man inte har sovit så länge. Bra grejer.
Vad har du mer att säga om sakernas tillstånd?
Jag har väl... Jo, men vi skulle faktiskt kunna ha det där innan vi återvänder till din dag, för det är alltid ett välgörande segment att få höra lite om hur livet har varit.
Ja, men det idag har inte varit mycket, så idag så får vi hämta kraft från andra källor.
Ja, rimligt. Australien, såg du dem?
Bara ja, från sig 110 och framåt. Jag kom fram till presscentret i Miami så att jag fick en del av förlängningen och straffarna.
Ja, nej, men det är väl en rimlig hållning. Jag tänkte använda den lite som...
Det var ingen hållning, det var en konsekvens.
Nej, det där är en hållning. Du vaskar bort det där. Du kliver in när det börjar brännas.
Det är ju verkligen, alltså, prata med mig om startups så ska ni fan i mig få en fungerande variant här. Alltså jag vill teckna ett månadsabonnemang på en app som skickar mig en pushnotis varje gång det är ett straffsparksavgörande någonstans i världen. Mm. Och sen ska jag kunna gå in där och så ska jag få se straffsparksavgörandet. Så får ju lösa rättigheterna på något sätt. Men den liksom straffar appen. Jag pröjsar 399 spänn i månaden. Inga problem. Men då ska jag bli notifierad både när det är semifinal i somaliska cupen och när det är VM mellan Egypten och Australien.
Jonas Eriksson, kan han kliva in eller?
Han har ju kapital.
Han har bakgrund i rättighetsbranschen.
Ja, jag kan bli ambassadör. Över den. Jag får en massa. Jag ska inte säga att jag får en massa, men jag får ju faktiskt ibland frågor om ifall jag inte ska vara ambassadör för en massa tramsgrejer som jag såklart absolut inte ska vara ambassadör för. Men straffappen, den kan jag fan vara ambassadör för.
Ja, det är en rimlig hållning. Jag ska också hylla dig lite för att du lyckades med en sak som är svår under ett VM. När man går och bär på liksom texter som, men den här texten borde jag skriva, jag borde verkligen skriva den någon gång. Och så ibland så slumrar man till och så glömmer man, eller sådär, skjuter upp. Och sen så är det för sent. Du skrev texten inför Bosniens uttåg mot USA där om just betydelsen av laget och alla de här. Det är inte första gången, varken du eller jag har skrivit den texten, men den måste skrivas när de spelar det här VM:et.
Definitivt, ja. Så. Och det var just för självklart för att jag skulle slumra bort det. Men absolut, så var det ju.
Men temat är det där då. Det var ändå en bra tajming, det var snyggt gjort. Men temat, jag såg en uppgift som ändå, trots att vi har pratat mycket, kanske för mycket om det här med, vi har gjort det nu också om då spelare som spelar för länder de inte är födda i och så vidare. Men siffran på det som jag såg, nu minns jag inte var, men det är alltså nästan en fjärdedel av alla spelare i VM som inte är födda i det de representerar. 23,3%.
Och tar du sen den här liksom andra, tredje generations immigrantgrejen, ja, du är ju uppe vid hälften, mer eller mindre. Och ifall man liksom tvivlar på huruvida fotboll är en migrantsport eller inte, så är det ganska talande siffror.
Det är verkligen det, och därför så tittade jag på med stigande fascination de senaste, de har tittat på Australien och när de då åkte ur här nu på straffar, och det är mittbacksstraffar och det är 18-års straffar som är för dåliga helt enkelt, man får inte slå en straff så dåligt och så vidare.
Gör bort sig helt enkelt. Det är men båda mittbackarna går för krysset också.
Ja, så, vilka tror ni att ni är?
Ja, verkligen så. Alltså han 18-åringen har väl rätt att ha illusioner, men Harry Suter, alltså, varför ska du gå för krysset?
Nej. Och man ser det i dina ögon, du tror inte på det själv. Ja, why didn't you just belt it? Och så vidare.
Exakt så.
Ja, men knasigt. Nej, men alltså, Australien har jag ju liksom länge hävdat historiskt att där finns ju den bästa fotboll-DNA i hela stora vida världen. För där hamnar ju liksom av olika skäl de här för generationer tillbaka som blir fångar eller senare arbetskraftsflyktingar eller krigsflyktingar. De har liksom haft det brittiska och de har haft Balkan och lite greker. Men mycket så här kroater, engelsmän och en australisk förhållningssätt i livet. Det borde vara en väldigt bra kombo för att spela fotboll.
Sen på slutet har de ju också fått östafrikaner. Men,
exakt, min poäng.
Okay, ja.
Det är det som är intressant, att nu är det ju alltså regelrätta flyktingar, krigsflyktingar som i mångt och mycket liksom utgör deras landslag. Det är så väldigt mycket flyktingar. Och de kommer liksom, idag så spelade Auer Mabil som är liksom född i Kenya. Dessa sydsudanesiska föräldrar på flykt, född i ett flyktingläger i Kenya. Iran Kunda som spelar länge, också född i flyktingläger i Tanzania. han som flydde från Burundi. Det är Mohamed Touré som kom in på slutet, som är född i Guinea, liberianska flyktingföräldrar. Och också då flyktingar från Europa. Migos Degenek som inte spelade nu då, men han som flydde kriget i Kroatien då, och hamnade i Sydney. Och det finns fler liksom.
Det är väl väldigt
många rötter på väldigt många ställen. Exakt. Och de gjorde, gav ut en sån här film, eller publicerade en film före VM, där alla spelarna pratar rakt in i kameran. Såklart Jackson Irvine naturligtvis, som är den stora talesmannen, kapten eller St. Pauli, som du brukar säga, ja, han tycker att står upp för HBTQI-rättigheter och antirasist och sådär, woke som du brukar säga.
Som jag brukar säga.
Som du brukar säga. Nej, men alltså poängen och budskapet är no matter where you come from, football is for everyone. Mm. Och det är sällan man ser så tydligt, alltså rent okulärt så ser du hur en demografisk förändring har förändrat ett fotbollslag på väldigt, väldigt kort tid. För där är de ju, och det här är, sker ju då parallellt, det behöver ingen berätta för oss liksom, inte de här dagarna heller, men att det debatteras, det diskuteras, det är opolariserat i Australien också kring vad gör vi med alla som kommer in till vårt land, alla som immigrerar till vårt land. Och det där är ingen enkel fråga hos oss, och det är ingen enkel fråga hos dem heller. Men det som är fascinerande är just att bilden som deras fotbollslandslag, som Socceroos ger av det moderna, nya Australien. Och i deras fall då, så vill de då, de går ut aktivt och vill representera ett inkluderande och sådär, inkluderande Australien. Som inte är allas, men som fungerar för dem i alla fall. Det är spännande att se i alla fall, för att de är verkligen inte ensamma om det, men de är ensamma och nästan unika att det har gått så pass snabbt och att det har synts så pass snabbt och att de har fått ett så pass bra fotbollslag med så pass spräckliga bakgrunder.
Ja, nej, men verkligen. Runt den matchen så är väl min observation, gissar jag, inte särskilt unik, för det måste väl nu mera vara liksom allmän kännedom och mer eller mindre fastslagen sanning att de måste sluta hålla på och göra byten i 119 för att tro sig få in bättre straffmålvakter eller bättre straffskyttar. Det vanliga är ju att de byter in ett par straffskyttar, och nu pratar jag om dem som det oprecisa, luddiga tränarkollektivet. Men det har ju blivit en metodik som har använts så pass ofta, så pass länge, att det går att hitta ett statistiskt utfall som man kan analysera. Och det är helt chockerande dåliga siffror. Alltså det är inte så att jag har den i huvudet just nu, men jag har sett den framför mig. Och det är så här liksom att, ja, men blir en spelare inbytt efter 115 för att skjuta en straff, det är typ så här 25% gör mål eller någonting. Och det ska ju då vara någon typ av straffspecialister, men det är helt uppenbart att liksom en viktig match på väg mot ett straffsparksavgörande, det är någonting med liksom den mentala kompositionen i det som övertrumfar att du slår bra straffar på träning. Du kan inte skicka in skyttar i 118 där tro att det är en jackpot. Det är otroligt dåligt utfall. Och sen då idag så väljer de att ta in Matt Ryan som ska vara en bra straffmålvakt.
Tim Krull ska in.
Exakt, det är ju Louis van Gaals gamla pick från 2014 som han då liksom, ja, men internationaliserade. Han var inte först med det, men han var först på en så stor scen. Och eftersom att han var Louis van Gaal så vann han ju också. Det gör ju inte Australien idag. För Matt Ryan var väl en bra straffmålvakt en gång i tiden. Mm. Men han har blivit långsammare, straffskyttet har förändrats. Nu fick de ju en David Raya. Alltså en målvakt som är så fast vid den om att han ska vara snabb på linjen. Att han rusar åt sidan innan straffen ens är skjuten. Och liksom Peach som stod före hade ju varit jättebra. Jag tror att han hade helt rätt mental ingång i ett straffsparksavgörande. Men istället ska gamle Matt Ryan in och ta på sig bindeln och bli utslagsgivande. Och han är väl inte ens nära att rädda en straff, att han drar iväg alldeles för tidigt. Nej, nej. Mm. Så det där kommer ju förändras över tid. De kommer hitta nya metoder och sådär. Men så här långt efter, ja, men 10, 12, 15 år av att växla enbart för ett straffsparksavgörande i slutet av förlängningen. Otroligt dåligt utfall verkligen.
Ja, men det överraskar mig också, för att min känsla är ju att de allra flesta nu, de går ju på empirin liksom. Alltså man tittar på England i hemma-EM där, eller pandemi-EM, och Southgate får mycket skit för att han skickar fram Saka och det, de unga grabbarna och sådär. Men han har ju så här satt sig helt i knät på den här norska forskaren som jag nu tappat namnet på. Den här,
Geir.
Geir och Moen eller vad fan det är nu.
Det var liksom, han hoppar höjd tror jag. Det
är någon okay, då. Något sånt.
Jordet. Geir Jordet.
Just det, sant. Alltså, allting som vi gjort, hur de exekutera straffar, hur de går fram, hur de andas, hur de har bestämt sig i förväg. Och när han då får kritik för att, men varför låter du en då ung Saka slå straff? Jo, för att det säger Geir, jordet. Han har forskat på storstjärnor versus unga oprövade. De unga oprövade sätter ofta den vad storstjärnor är. Det är vanligt att Beckham missar än att en Bukayo Saka, eller Bukayo som ni säger på Viaplay,
Bakayo.
Bakayo. För att de inte fattar bättre och de känner inte samma sorts press. Nu var det Lucas Harrington som missade då, som är 19 liksom för Australien. Men det tycker jag är en rimligare uttagning sett till empiri än vad det är att göra de här byterna liksom. För det är, som du är inne på, det finns ingen som säger att det ska vara bättre.
Ja, nej, men det som man lutar sig mot är väl garanterat liksom tidigare statistik, tidigare utfall på straffar under ordinarie speltid. Men då tycks det ju som att man bortser just från att det är ett helt annat mentalt läge att ouppvärmd utan att vara inne i matchen. Först då förberedas på att snart ska du in, bara för att skjuta straff, du vet det, det är det enda du ska göra. Det är det absolut enda som du ska utföra, men det får du ju fan se till att göra ordentligt liksom. Det, alltså, ja. Det blir något helt annat. Och sen ska jag liksom, jag ska inte gå på feeling och säga att jag tror nog inte att det där med ålder är en så stor faktor, för det har jag inte kollat. Då får jag väl gejordet i nacken på 5 minuter. Men det här med liksom, ja, men ouppvärmda spelare som går in bara för att skjuta straffen, det var ju också, alltså, det var ju, tycker jag, en större grej än Bakayo i EM-finalen 2021. Att de bytte in Rashford och Jadon Sancho i 120:e enbart för att göra detta. Mm. Och man ska komma ihåg att England sätter ju sina två första. Kane Maguire dunkar in dem. Belotti missar. Så när Rashford och Sancho ska gå fram, i grund och botten är det väl så att gör båda de mål så vinner England EM. Ganska klart och liksom odiskutabelt. Istället är det båda de som missar. Och sen är det över till en ung Bakayo. Men ja, det ska bli intressant att se vart det där tar vägen framöver. För fram till och med detta nu så är det ju en totalt skev tilltro till att det där ska vara ett mästardrag när utfallet säger något dramatiskt annorlunda.
Ja, det är helt sant. Det är svårt att bara få in hur det resoneras. Det är väl så här ett klassiskt utfall av att en tränare som vill vara lite bättre än de är, vill styra matchen lite mer än man rimligen kan göra.
Ja, alltså jag fattar väl att, ja, men nu vänder vi på alla stenar, nu lutar vi oss mot forskning, nu tittar vi på empiri. Det är som att de liksom bockar av 9 grejer på en checklista, men glömmer bort den 10:e, så är de en absolut största och mest övergripande. Jo, alltså det är något annat att liksom komma in som kickar. Det är inte Björn Nitt som ska in och sparka, utan det är helt annat som gör det.
Referens.
Ja, eftersom att jag är så jävla nere med NFL-Sverige så tänker jag att jag ska kasta dem ett köttben.
Utöver Tom Brady gör 90 mål, kan du några fler?
Kickers.
Har du mer än Tom?
Ja, men Tom Brady var väl quarterback eller bara spelare?
Ja, alltså, amerikanska fotbollsspelare generellt. Utom Swift.
Jag var 49er, så Joe Montana, det var min gubbe. Lite stort att därför få vara då på det som kanske var hans arena. Har de byggt nytt spel att Joe Montana där jag var och såg? Liksom USA i förrgår, eller igår, eller när fan det var. Ja, det vet jag inte. Men Joe Montana, det var min gubbe. Det heter väl Joe Montana här över.
Ja, jag vet inte vad. Joe. Han är Joe för dig bara, eller hur?
Ja, det, så är det ju. Ska fan. Ja, nej, nu tänkte jag skulle sätta mig och googla olika 49ers arenor. Det tror jag ska ge fan i faktiskt. Ja, vill du säga något om Egypten?
Inte mer än att apropå straffarna så var det fint att se Mohamed Salah, en sorts hybridpanenka, och när han får frågor efteråt så säger han att ja, men om det var någon som skulle göra det så var det väl jag. Jag ville liksom visa att jag är rutinerad, jag ville visa grabbarna att det här är, inte, det här är lugnt.
Dåligt och, utförd straff. Hade inte den där Matt Ryan kom in och varit överambitiös hade han missat.
Ja, nej, men det var väl fint. Det var inte jättemycket till match. Det var ju Egypten ett bättre fotbollslag. Australien har delar av andra när de faktiskt trycker på lite grann. Men i det stora hela så är det inte så jäkla mycket att snacka om. De är bättre helt enkelt. Och Salah är kvar. Det är väl stort i sig att han fortfarande är lite i skymt undan av alla andra galaktikos som leder och dunkar in en massa mål och sådär. Så ja, han har ändå tagit Egypten boldly where they haven't gone before.
Hossam Hassan, alltså, fy fan.
Mm. Ja. Jag vill att han ska ha uniform på sig.
Ja, jo, han gör ju sig uniform. Vet du fan om... Det borde man ju veta. Är hans brorsa med i apparaten på något sätt?
Jag vet inte.
De var ju då... och det här, ja, ska man prata? Nu kände jag bara, Egypten... Ja, där står Hossam Hassan. Fan vad mäktig han var ändå, Hossam Hassan. Han hade ju sin brorsa, Ibrahim Hassan. Fan, de spelar ju alltid ihop.
Tvillingbrorsa.
Ja, det var det väl. Fan, om de hann är med. Ja, det borde jag kanske veta om jag ska prata om honom. Det vet jag inte.
Nej.
Du kommer ihåg att när de flyttade till västeuropeisk fotboll, minns du vart de hamnade då? Oerhört random.
Nej, någon sån här strax underliga.
Stamax Neuchâtel.
Ah, var det innan den klubben var en så här sinnessjuk förening, eller? Eller var det samma
gamla?
Ja, det
var gamla... innan de hade väl någon så här tjetjenska ägare som körde dem totalt.
Exakt.
Det här är ju liksom, nej, det var ju för 10 år sedan kanske. Det här är ju tidigt 90-tal. Mm. Så nej, det vet jag inte vad det var. Jag vet inte om det också, arbetades det upp en handelsväg mellan egyptisk och schweizisk fotboll, Mohamed Salah till Basel?
Ja.
Det borde jag veta om jag ska prata om det. Det vet jag inte. Ja,
varför då? Det är mycket roligare att du inte gör det.
Jo, men då ska du kunna... Ja, men nu ska du komplettera här och förklara hur det är med den egyptisk-schweiziska handelsvägen.
Ja, jag vet inte. Kanske blir någon så här... Var inte Trifon Ivanov var väl där då ungefär?
Han är bulgar, bror.
Den bulgariska egyptiska handelsvägen, den vill jag veta mer om. Ja, han var... Nej, jag har svag koll på Ibrahim och Hossam Hassan. Var båda där, alltså? Var båda i Samax samtidigt?
Det är jag helt säker på. Eller det är jag inte, men det är jag 90% säker på. För att de följdes väl åt överallt hela tiden. Så det tror jag. Det jag framförallt minns var att Hossam Hassan skruvar in ett sinnessjukt frisparksmål som var på något av de här Janne Lorentzon-svepen på dåtidens Sportnytt som jag satt och spelade in på VHS. Så att jag sen satt och Hossam Hassans frisparksmål för Samax Neuchâtel för att, ja, it was there. Och det var det.
Ja, bra grejer. Annars fanns det nog inte så jättemycket att säga, men vi har sagt en del om Egypten.
Och det finns ju något apropå Hossam Hassan. Det ska jag bara skjuta in att det är ju jävla apart och udda i mina ögon att de har, och det kan väl knyta till en uniformsvurm, det här med att de har utnämnt formellt och fan nedskrivet på papper att vi har 6 lagkaptener. Okej? Okay? Ja. I någon sorts råd, va? Nej. I hierarkisk ordning. Första kapten, andra kapten, ner till 6:e kapten. Okej, okay, vad handlar det?
Men har de olika roller? Kommer du ihåg att Filippau, Scolari gjorde det
Filippau. Med Sirius lag?
Filippau! Fio de Puig, han gjorde det. Han gjorde det när han rattade Brasilien, så hade han ju, det var nog också 6 lagkaptener, fast grejen var att alla hade olika uppgift, kommer du ihåg det?
Nej, faktiskt inte, hade de så många?
Ja, alltså det kanske var 5 då, jag kommer inte ihåg. Men jag vet att någon hade så blandat uppgiften att din uppgift är att gnälla på domaren. Det är ditt jobb. Det är det enda. Du är den kaptenen som har fritt mandat att döda domaren i parti och minut. Nej, det var, men jag kan tänka mig att här handlar det mer om hierarkier. Hossam Hassan, den militära Hossam Hassan, som vill ha ordning och reda på fortet, eller?
Jag tror faktiskt att det är exakt så. Jag vet ju att afrikanska lag. Och ja, ni får tillåta mig att vara så svepande, för det är berättigat. De har väl ofta ett system där de i alla fall har tre kaptener, vilket är en ren befälsordning. Men att det gick ner till sex i Egypten, och att det, när jag kollade på det, just verkade vara, ja, men det är bara ett formaliserande av hierarkier. Det ska liksom inte finnas något tvivel om vems ord som gäller. Det går inte för liksom, ja, men Hamza Abdelkarim att vara 18 år och komma från Barcelona och tro att han kan tro någonting. För nej, här har vi, ja, men Rami Rabia som är fjärde eller femte kapten eller någonting. Och visst, Rami Rabia, han har aldrig spelat i Barcelona. Han var misslyckades i Sporting Club i Portugal, tror jag. Men annars är det ju arabländerna. Men han är fjärde kapten. Då är det hans ord som gäller. Så är det. Och så säger Hossam Hassan. Och eventuellt hans tvillingbrorsa också. Och ja, då är det inget att diskutera.
Vill du veta vad Ibrahim Hassan gör nu för tiden?
Väldigt gärna.
The team director.
Såklart att han är. Ja. Nej, det finns ju en diskussion, det vet jag ju, kring huruvida de här tvillingarna, är deras inflytande över egyptisk fotboll alltid positivt? Och det tenderar väl att pendla lite utifrån hur det går för, i det här fallet, landslaget. Så just nu så tror jag väl att de bygger pyramider av bröderna Hassan utanför Giza. Men ja, vi får se efter Argentina-matchen.
Ja, det finns en tung och allvarlig diskussion att ha om hela deras, vad de har positionerat sig. Men det känns inte som att vi är på det humöret här och nu. Och de är kvar i VM, så att det, vi får låta komma till det kanske.
Ja, för fan.
Ja, har du badat i några hav idag eller? Vojat?
Nej, jag har inte hunnit göra någonting. Det var ju lång flygning. Kust till kust. Och dessutom 3 timmars tidsskillnad som jag tappar. Så jag flög i 5 timmar, blev av med 3 timmar, jag hade 8 timmar borta redan. Ska ta mig ut till arenan, ta mig in på arenan, gör mig klar för match, se en match, match går till förlängning, hantera Makoto, ta mig bort från arenan, fram till hotellet, ringa Simon, här är vi nu. Jag har inte gjort någonting idag.
Ja, härligt. Du, vill du höra, för det känns som att man måste så dryga ut med någon form av livsbetraktelse utanför linjerna, närvaro och allt det där. Och om du nu inte har upplevt Miami, så låt mig berätta om ni har upplevt Miami. Vill du höra det?
Ja, verkligen.
2013 var jag i Miami enda gången hittills i livet.
Varför det?
Och är du bekant med Ultra Music Festival?
Och det ska inte du heller vara. Alltså, ska du nu säga att det är den jävla dansmusik som har fått dig åka till Miami, då vet jag inte längre vem du är.
Det är exakt vad det är. Det är dansmusikens, det är det stora globala festival.
Mitt liv.
Ja, helt
alltså utan, ja, nej, men jag ska bara skjuta in att oavsett vad du tror du har för självbild, så finns det ju få personer som sänder ut mindre 3 dagars rave än vad du gör.
Nej, men 2013, då dök jag dit, va? Februari tror jag kanske att det var. Ett otroligt liv i Miami. Det kokade liksom. På hotellet så var det liksom så här, konsernatten lång, grannhotellet ännu större konserter. Det var pyro, ljusshower, det var enorma så här merchandise-palats inne på gågatorna för olika liksom så här dansartister. Mm-hmm. Största, ett enormt palats för bara en artist som hette Avicii, som jag hade dålig koll på. För grejen var ju att folk var där för att höra honom. Jag hade ingen aning om att det pågick en festival i Miami.
Vad gjorde du här?
Nej, men jag var där och hälsade på, va? Hälsade på min goda vän Lotta som bodde där och pluggade där.
Mm-hmm.
Hade ju noterat att det var svårt att få hotellrum och sådär, men det lyckades vi lösa till slut, så att det fanns. Men det som är då grejen med just den här upplagan var att alla var där. Alltså, Avicii var redan enormt stor, han var störst i världen. Alla kom för att höra honom. Och det som han gör då, Tim Bergling, det är att det är där han skickar fram L.O. Black.
Ja, det är cowboy-grejen. Exakt. Det var där han lanserade. Det har ju till och med jag sett, att fan, där var det groundbreaking stuff som pågick.
Helt otroligt liksom. Alltså, alla där orpeppade liksom, tagit en tablett eller två, lysbanden är på handleder och det ska dansas natten lång.
Men du,
och så står
skiten,
en gubbe
eller?
Där. Absolut inte. Nej, jag såg inte ett spån. Undantag de som var med hotellspelningarna som man inte kunde komma undan riktigt.
Mm.
Nej, men då går han ju fram med det är ett par akustiska gitarrer. Han sjunger med sin mjuka stämma. Wake me up when it's all over. Och publiken buar ju något fruktansvärt. Det är ju liksom Dylans elgitarrer. Exakt. Vad är det här för skit? Och sen så blir det väl, ja, om det är hans största hit. Jag tror väl att det var det till slut. Så där kan geni i Miami också se ut. Om det nu inte är argentinsk då har nummer 10 på ryggen.
Ja, det glädjer mig mycket också att du på något ofattbart sätt befann dig i stan. Men ändå överhuvudtaget inte var nära. Och det hedrar ju också att du inte försöker. Ja, men jag gick fan förbi oss och han är liksom nowhere to be seen. Jag såg ju faktiskt Swedish House Mafia på Coachella 2012. Men det var bara för att jag liksom var på väg ut från området. De stängde kvällen och jag hade ingen väg därifrån. Så jag fick ju i mig 5-6 låtar, vare sig jag ville eller inte. Men ja, det var väl inte så groundbreaking. Det är min erfarenhet av den scenen.
Ja, du ser, nu har vi öppnat nya dörrar här.
Vi är nere med dansscenen. Fan. Du började med att liksom drömbråka med Staffan Heimersson och avsluta med att FOMOa Avicii i Miami. Ja, men det, då har du ändå liksom, då har du fyllt ditt VM-dygn trots att du inte sett någon fotboll.
Så är det. Sista kvarten av Ghana så jag förstod att Ghana, allt sket sig för Ghana. De var rätt kass. Colombia vann och vidare. Det räcker väl att konstatera det.
Ja, alltså Ghana var ju faktiskt rätt svaga turneringen igenom, även om de liksom var disciplinerade mot England. Colombia däremot, ja jävlar, de ska vi prata om en annan dag, men de imponerar, det gör de.
Låt oss prata om dem, men inte nu, för nu är det morgondags och väl snart kanske dags att göra frukost, vi får se.
Ja, det får visa sig. Jag ska snart flyga till Philadelphia och fira 4th of July i denna konstitutionsstad. Så imorgon kanske jag har något mer att berätta om livet på de amerikanska vägarna.
Hälsa USA.
Det ska jag göra. Vi hörs.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.